Hej och välkomna till Snacka brädspel, avsnitt 20. Vi har nått tvåsiffrigt, jag får säga. Det är det inte, det gjorde vi för ett tag sedan. Snacka brädspel är en podd om brädspel. Nu sitter de andra grabbarna och skrattar här. Mellan vänner, en podd mellan vänner, brädspelspodd. Mig, Andreas Isberg.
Avslappnade vänner om jag får med.
Josef Sandholm var det där. Mats, har du något att tillägga? Mats Jengard. Nej, han sitter tyst på andra sidan.
Nej, jag passar idag.
Snabbt, bara hur mår ni två?
Kanon.
Kanon.
Bra, bra.
Vi är inte här för vår skull idag, höll jag på att säga. Vi har en gäst äntligen. Jag har velat haft gäst jättelänge, många avsnitt.
Ni är här för min skull, eller?
Ja, det var han. Välkommen.
Ingen vet vem det är.
Välkommen, Keith.
Jo, jag vet vem det är.
Vi har en väldigt speciell gäst idag. En hörnsten i vår i brädspelsgänget. Keith Delahorn, var det rätt sagt?
Ja, det var det. Hej, hej.
Hej, välkommen.
Hej, Keith, välkommen.
Kul hörnsten att du är här. Vet jag inte, kanske en vanlig sten som sitter i mitten och inte håller upp någonting. Men...
ja,
all in all, we're just bricks in the wall.
Men under vanliga tider så är väl du ofta med och spelar, liksom.
Ja.
Och har varit det länge.
Så ofta jag kan. Ja.
Och... tänkte väl fråga lite grann bara så här, varför är du här? Det vet inte du egentligen.
Det vet inte jag. Det var ni som frågade mig.
Ja. Nej, men Keith är här. Varför är det här egentligen? Ja. Josef, varför är Keith här idag?
Keith är här för att han har väldigt mycket både kunskap om brädspel och erfarenhet och bra analytisk förmåga och möjlighet att komma med bra input.
Oj, ja, det var men, bara inspelat det här.
Det är ju inte därför du är här. Du är här för att du är en i spelgänget. Och det är väldigt kul att ha med våra vänner från spelgänget. Och vi har ju nämnt ditt namn säkert 20-30 gånger under podden. En gång varje avsnitt nästan.
Jag har aldrig hört mitt namn nämnas.
Men i mitt
förutom när jag klagar mig för att fuska i Concordia, men
för bara vi pratar om vem som äger Concordia då nämnde
ja.
Vi.
Ah, okay.
Men för mig så nämner jag nämner dig för mig själv många gånger varje avsnitt. lite frågor om Keith här bara så vi får sätta scenen här innan. Keith, när började du spela spel med oss? Kommer du ihåg det?
Vilket år var det? Vi träffades på ett sånt brädspelsmania. På någon sommar, någon juni för vågar jag säga typ 2016, 2015 kan det vara så länge sedan eller?
Alltså jag minns ju detta, det var ju när Lara hade öppnat.
Ja.
Och jag skulle gissa att det då är 17. Jag tror de öppnade våren 17.
Ja, det kan vara så.
Kanske det.
2017, vi säger 2017.
Jag minns att vi träffades på parkeringen. Jag ställde mig på parkeringen. Precis. Uppe på Oden där. Och så skulle jag gå ner och så kom jag med mina IKEA-kassar fulla med spel. Och så ser jag en annan snubbe längre bort som också går med fulla IKEA-kassar. Så tänkte jag, det måste ju vara till mig när han ska. Och så sa jag hej liksom.
Precis, det var där jag träffade Josef.
Men hade du någon spelgäng innan det?
Ja, man hade ju liksom så här sina vanliga kompisar. Men det är svårt att liksom få med dem på liksom när man kör något riktigt lite tyngre spel. Man körde kanske typ så här Pandemic och... King of Tokyo och typ jag hade väl typ lyckats lura i dem och spela typ såhär Fury of Dracula men liksom såhär tunga eurospel var väl kanske inte på tapeten där.
Jag minns att du hade med väldigt mycket, för mig var det så att du hade väldigt många roliga spel som jag aldrig hade hört talas om typ, eller sådär lite ja, du var väldigt blandad i din spelsmak, det tror jag minns.
Ja, jag tror jag vad hade jag med, men då typ såhär Fury of Dracula, Battlestar Galactica.
Men även lite mindre spel också. Lite så här...
Mysterium var väl det första spelet som vi spelade där tillsammans.
Undrar om inte vi spelade Century Spice Road ihop där också någon gång. Jag kommer ihåg att jag var så imponerad för du kunde namnet på alla kryddorna.
Ja, det tror jag köpte lite senare.
Jag sa bara så här gul och grön och sånt. Och du visste
man måste vara så inlevelsefull och så.
Ja,
kallar de för sig gurkmej och kardemumma.
Ja, du är ju väldigt... Jag förknippar dig med att det ska vara rätt. Man ska
ja, men vi måste ha temat, måste man ju känna. Liksom. Annars är det bara liksom så här en grov bräde. Man bara pushar och flyttar saker fram och tillbaka om man inte har något tema.
Ja, just det.
Ja, nej, men sen har vi spelat Pandemic Legacy Season 2 ihop. Det var en rolig upplevelse också.
Var ni två och...
Det var ju Henrik och sen var det ju, vem var det med? Det var ju, vi var ju fyra från början.
Ja, det var ju han Felix som var med typ så där, kanske två gånger.
Ja, så, just det.
Så körde vi på utan honom.
Det var en väldigt rolig upplevelse för mig, för jag satt ju liksom, jag upplevde att jag satt mellan Henrik och Keith. För Keith ville bara så här upptäcka allt och bara, men nu kör vi. Och Henrik ville så här lite vara försiktig och planerande. Och jag satt där mitt emellan och liksom försökte medla på något sätt.
Och det är det bästa med de där legacy-spelen, när man får öppna grejer och lägga ut saker på kartan.
Ja,
det är roligt.
Ja, har du några minnen så här, Keith, om favoritspel du har kört ihop med oss?
Favoritspel? Jag gillar spela Concordia, särskilt när vi körde det typ Venus på typ 8 pers var det eller någonting sånt.
6 pers.
Var det 6 pers?
Jag tror man bara kan vara
3 lag.
Ja, okej.
Det är ju,
ja, men det var ju riktigt roligt. Det måste vi göra igen någon gång. Jag har bara spelat det en gång, Venus, faktiskt.
Ja, det är ett bra spel. Det är bra. Vi spelade ju det någon gång förra sommaren när vi kunde träffas. Minns jag, och roterade lite grann ibland. Vi var ganska många som träffades då, en gång på sommaren när man vågade träffas.
Ja, det har inte blivit så mycket på sistone när man inte kan spela IRL.
Du kör en del solo också, eller Kate?
Lite. Mest sådana spel som du kanske, kampanjspel som typ Gloomhaven eller Arkham Horror Card Game kör väl mest solo. Mm.
Arkham Horror Card Game var ju väldigt roligt när vi spelade också, minns jag. Du har ju även varit med lite på min YouTube-kanal där. Det var väl 2017 tror jag då. Vi körde ju några videos. Det var väl Arkham Horror Card Game och något mer, om jag inte minns just nu.
Sen blev jag inte bjuden tillbaka, måste gjort man. Appade viewers.
Det gjorde vi 2017 där i november, december. Någonting gjorde vi ju topp 10 också, du och jag, Andreas. Vi sparkade ut Lukas där som var med året innan.
Sen kom Mats och sparkade ut mig.
Sen kom ju Mats och tog över. Sen har ju Mats kört i 3 år.
Han gör det bra. Så.
Jag kan ta paus ett år. Det blir spännande att se vad som händer. Då. Kan Keith hoppa in istället?
Jag vet inte om min topp 10 har ändrat. Eller ja, den har ändrats lite. Men jag har inte spelat så jättemånga spel i år så att den skulle ha ändrats, tror jag.
Jag tror då det. Hade du Arkham Horror Card Game som din etta för mig.
Ja, jag tror den ligger någonstans fortfarande där rätt så högt.
Men du gillar ju även en del tyngre spel. Du kör väl en del med tunga brädspelspodden också?
Ja, men jag vet inte om jag är så mycket för... Eller, jag har kört en del sådana här tågspel 18. Jag är fortfarande osäker på om jag gillar det än.
Hur många gånger har du spelat 18XX-spel då?
Kanske 3 gånger hela spel, liksom så här.
För jag spelade ju med dig.
Och då har det varit 3 olika spel också, tror jag.
Jag spelade 18 Chesapeake Bay med dig och 2 till Erik från Tunga Bässepodden. Och jag minns att jag tyckte det gick så där. Och sen gjorde du någonting helt galet en runda. Du köpte och sålde aktier i alla bolag.
Jag hade en bra runda. Jag hade en
och
så gick
jag och jag bara dog. Och sen satt jag i 2-3 timmar sen och väntade på att spelet skulle ta slut.
Det var när Erik sa att det skulle ta typ, vad var det, typ 5 timmar.
Så. Ja, det var det. En av mina sämre brädspelsupplevelser. Kul och sällskap dock, men spelupplevelsen var sådär.
Mm. Ja, men du har också lite tyngre spel som Food Chain Magnet är väl en stor favorit. Jag gillar när det är mycket interaktion i alla fall. Vissa spel kan ju vara lite grann att man sitter och bara lägger pussel för sig själv. Typ, som var det vi spelade, André, det är Newton-spelet.
Ja, just det.
Kan vara så här väldigt solitärt. Det är nästan som
att man
sitter och lägger ett pussel tillsammans och pratar lite.
Det är socialt.
Ja.
Nej, jag kommer ihåg första gången, jag tror det var första gången vi spelade Kit, det var när vi spelade Food Chain Magnet, och du, jag och Josef.
Var det?
Har ni tre spelat Food Chain Magnet?
Ja.
Va? Och Henrik, va? Har vi inte 4?
Jo, Henrik var nog med också.
Ja, kanske ja,
precis. Och sen så, och det var typ, var precis när jag hade börjat spela egentligen här nu. I början där, så jag blev helt, jag fattade ju ingenting och blev helt överkört. Så det var en sån welcome to my game. Det man släppte.
Ja, det är lite väldigt, väldigt, väldigt elakt för nya. Det är liksom nästan så här.
Sen dess har jag Food Chain Magnet ganska långt ner på min topplista faktiskt.
Ja, men du får spela det igen helt enkelt.
Du fick väldigt bra intryck av mig också, Mats. Jag var jättetrevlig under den gången. Jag var inte alls någon neggy och...
Nej, men jag gillar ju, personerna hade ju problem, det var mer spelet jag fick problem med, tror jag.
Ja. Så,
Fast det var personen som gör spelet, jag kommer på, vänta nu, vad gör jag här egentligen?
Jag kommer ihåg att jag ägnar mig mestadels åt att förstöra för Henrik genom att hålla med reklamkampanjer, och så blir Henrik grinig, och då sa jag att man ska ni ha med mig på sådana här spel, så när man har massa interaktion, då får ni skylla er själva, då kommer jag att köra så här. Ja, det är roligt. Sen vet jag ju också att du är stort Root-fan, Keith.
Oh ja, det har jag. Jag gillar det när det kommer ut, och så har det kanske liksom legat på hyllan ett tag, så har jag inte kört det. Men nu lite med karantänen så har jag och några andra börjat köra lite grann mer. Nu provat de nya expansionsraserna och sånt, och det har fått lite...
Vart spelar ni då?
Lite renaissance. Vi kör på Tabletop Simulator. Det finns ju en...
Det finns en jättebra Steam-implementation.
Ja, den är jättebra, men det finns bara det som finns i grundlådan. Och de har ju släppt en del expansionsfraktioner som man kan spela som.
Just nu när vi spelar in, för typ 20 minuter sedan, så släpptes första expansionen på Steam.
Jaha! Det har jag helt missat.
Med ödlorna där.
Vad gör du här?
Ja, men vad bra. Det,
ska jag filma?
Okay. Ja, hej då, jag drar nu. Ja,
vi hörs, kul att se dig.
Nej, men det är ett sånt spel som, om man frågar mig att spela det, så släpper jag nästan vad jag gör och börjar spela det.
Du kanske vill vara med på en stream. Jag tänkte streama det här i en vecka.
Jag är gärna. Det är lite ny expansion som jag backade.
Mm. Jag är sugen på att testa. Jag har inte spelat det. Det går ju att spela det co-op och solo. Jag har det hemma med expansioner. Men jag har inte kommit dit än. Men jag skulle vilja spela det med solo.
Kan man spela Root co-op?
Ja, det finns en sån här automatiserad boss typ som du spelar mot.
Jaha.
Eller, vi släppte de här typ så här, Clockwork Factions heter det, typ, så lite nästan som en AI för de olika fraktionerna, för de spelar ju så väldigt olika. Så det är, jag vet inte vad han heter, men någon på BGG som har suttit och gjort det, och det har de gjort då till officiella expansioner. Och då kan man spela liksom två eller tre spelare mot en av de här Clockwork Factions.
Jag lärde mig det via Steam, och då började jag tycka om det väldigt mycket. Jag såg när ni spelade på Alara någon gång, du och några andra, och då tyckte jag att det är bara krigsspel. Liksom. Men sen så har jag tyckt att det är väldigt charmigt. Jag gillar den här asymmetrin. Liksom.
Och det är ett sånt underbart mysigt tema. Det säger. Små söta katter och fåglar i skogen som slåss med varandra.
Jag spelade en gång, tror jag. Då har jag höll på med något sågverk av något slag.
Ja.
Inflationen, men då...
De här katterna, de är liksom så här... Lite de här klassiska eurofraktionen. De gillar att bygga grejer. Så bygger man sågverk, så får man trä, kan man bygga mer grejer. Och så.
Det här är ett spel som man måste ha rätt spelgrupp att spela. Alltså...
Ja, det är som Josef säger, det är ett klickspel. Så liksom så här, man hamnar i fighter och sånt.
Mm.
Det är ett väldigt sött tema, men i grund och botten är det liksom ett spel där man behöver slåss med varandra.
Ja, då ska vi inte spela med... Ja, Josef ska inte spela spel med andra.
Nej, vi ska inte spela spel med
andra. Jag håller mig faktiskt borta från Root också. Så,
har du spelat det, Mats?
Ja, jag har spelat det med Keith. Mm. Och, var det med? Vad är Henrik med? Eller, med Patrik var det, och Erik kanske var med, tror jag.
Ja, det är så.
Ja, i alla fall. Jo, men det var ju alltså...
Det är ett väldigt dåligt tur med träningar, tror jag.
Ja, det brukar vara så. Träningar är inte min vän.
Ja, ska vi gå in lite på så här liksom vad vi har spelat det senaste?
Kan vi göra? Det är en lång lista, ser jag här i dokumentet.
Att, ja, vi får prata lite kort om varje spel.
Ja, ska vi... Vi tar en i taget lite grann. Jag kan prata...
Kan vi låta Mats börja? Mm. Han är så tystlåten.
Mats har ju så många spel också på sin lista. Nej, jag har inte det. Jag sitter ju och nördar med mitt eget spel här nu igen. Ett annat spel. Men jag och Josef har spelat Seven Wonders Duel med alla expansioner. Hur säger man? Det är inte digitalt. Vi har spelat det, man...
Ja, vi har spelat det
fysiskt. Via kameralänk, höll jag på att säga.
Precis, ja.
Och det var ganska... Det blev jättekul, blev det. Och funkade mycket bättre än man trodde.
Ja.
Så sett i att ändå ha översikt på... Josef hade då huvudkameran på där han byggde pyramiden och alltihopa sånt där, som jag fick välja kort ifrån. Och sen hade Josef byggt upp då en liten slänghög av mina grejer, så han kunde se vad jag hade byggt för någonting i alla fall. Och så hade jag min egen ordning här sen då. Så det funkar bra, det var jättekul. Och man får ju säga att det spelet är ju sjukt bra på två nu med med Pantheon och med Agora-expansionen liksom, ja. Så blir det ju helt superbra.
Det är liksom ju ett tvåspelarspel, så det är väl tur att det är bra på två.
Ja, men alltså det är ju... Ja, men precis. Jo, jag vet. Alltså, jag ska inte prata, jag ska bara vara tyst idag. Det är så.
Ignorera Andreas. Alltså. De har hållit på att tjafsa sig innan.
Nej, men jag har inte tjafsat, jag, Andreas. Vi tjafsar aldrig. Vi är som typ, det är som min lillebror där som man får spö upp då och då.
Ja, det är bra. Mm. När ni hör det här så kan ni också se. För jag har ju filmat det här, så att jag, och så klipper vi ihop det. Så Mats har filmat på sitt håll och jag har filmat på mitt håll. Så klipper vi ihop det så att det blir en video liksom.
Nej, men det var kul, så det får vi gärna göra igen. Det var, tycker du, funkar väldigt, väldigt bra och kul. Och kul, bra spel. Bra spel som blir bättre.
Det är ett favoritspel hos alla tre här. Keith,
Oh ja, det ligger väl i topp 10, skulle jag säga.
Men du har inte spelat Agora?
Jo, vi spelade ju med dig.
Va?
När karantänen började, var väl typ så här, om det var i vintras eller... Körde vi när vi första gången någonsin spelade på BGA?
Ja. Jag har så dåligt minne så att jag minns inte. Ja.
Så nej, det var riktigt kul med de där spionerna och agoran och senatorerna och sånt.
Mm.
Det var bra att det gav vi liksom en extra grej att göra. Än att liksom, så här, ta ett kort i stacket eller ett tag.
Ja, spelet känns väldigt välbalanserat nu, tycker jag. Alla strategier känns riktigt bra.
Och jag tycker även om man, nu har vi pratat om det här förut, jag ska inte prata för mycket om det, men just att jag tycker att Agora öppnar upp mer även för att dels blir blåa kort självklart mycket bättre så att säga, i och med det, men även gröna kort blir har en större faktor liksom att vinna på kultur, vad heter det?
Teknik.
Vanligare skulle jag säga, teknik. Jag blir vanligare. Faktiskt så, kan jag tycka. Oh ja.
Ja, Keith, har du spelat roligt?
Ja, vi spelade Nida Velir med er idag. Som jag tror nästan det får bli ett köp på den kanske. Det var väldigt kul.
Ja.
Den, jag vet inte om ni har ni pratat om det innan eller?
Nej.
Nej, det vet inte. Det man bjuder på, varför de säger små dvärgar eller vad var de?
Ja, precis. Man är väl liksom i en taverna så ska man rekrytera. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med dem sen om man ska ut på något äventyr då.
Man ska se vem som har bäst äventyrsgäng kanske eller bravery points, vad heter det istället för victory points. Men det var kul liksom såhär, man bjöd face down på varje sån taverna och så vände man upp och såg vad de andra hade bjudit. Och så blev ens pengar som man inte bjöd kunde man byta in för att få mer pengar.
Ja, det är väldigt, väldigt rolig mekanik det där, för delvis är det ju liksom ett budgivning, men sen just det här att du levelar upp dina pengar liksom, eller dina bud coins, så att du blir bättre på buden ju längre spelet går.
Och de blir även poäng också, ska man väl tillägga, så att det finns ju en funktion i det också, samtidigt som att du då kör någon form av set collection på de fem olika, va?
Typ väldigt klassisk set collection liksom.
Ja, det är som alla känner igen det. Så jag tycker även om auktionsgrejen kändes unik så var ju själva set collection en ganska vanlig. Men då kan man ju, då blir det ju mer fokus på själva auktionsgrejen, vilket inte är fel tycker jag. Mm. Eller? Så att, jag gillar också. Det var kul.
Jag kan tycka bara att själva den här set collection-grejen var väldigt... Det var ju fem färger som du sa. De är lila och de gröna och de gula. Fungerar nästan likadant. Man vill ha många av samma. Förstår inte egentligen varför man har flera olika färger. Det kanske är för att det ska... Jag vet inte, men... Det hade varit, jag kanske inte roligt om det fanns något annat sätt. Det fanns ju röda kort och blåa kort som fungerade helt annorlunda. Så jag satsade ju på lila blacksmiths eller vad det nu var. Men... Det var liksom första värld en och andra värld två. Jag kommer inte ihåg, men de var ju värda mer och mer varje gång.
Det blev ju lite så antagligen för att vi var väldigt nya på spelet, så att alla hade sin egen lilla stack som samlade på. Jag tror egentligen behöver man blocka varandra. Men ser man att du börjar ta mycket lila så behöver någon annan liksom ta ansvar då och försöka ta lila så att inte du får alla.
Mm. Jag menar att det var tråkigt. Jag tycker det var tråkigt att det var flera färger som ungefär funkar likadant. En var kvadraten, typ av de var fem kort hade fem i kvadrat, värt 25 poäng.
Mm. Jag känner så här typ med ett sånt där spel där man kanske vill ha lite mer översikt om vad andra har. Och det här vi pratat om förut just på Board Game Arena, att det är svårt att få en översikt på vad alla andra har. Man måste scrolla upp och ner liksom, och det blir liksom ändå inte riktigt rätt grej tycker jag. Så det är svårt att ha koll på kanske vad andra gör. Men det sen blir det tråkigt som nu egentligen då, när man satt och sparade på varsin färg egentligen, kan man säga.
Ja. Men samtidigt vill man ju spara brett, men då fick man rekrytera hjältar då.
Som precis, som du, och då en av varje av de här fem. Mm. Varje gång du når en av varje så får du rekrytera hjältar. Och de är ju jättestarka då. Så kan boosta. Och sen är det ju lite tävling också. Efter halva spelet så liksom kollar man vem har flest av varje färg. Och då får man ett specialkort med specialförmåga då. Typ. Mm. Så jag tycker det är trevligt. Det är ju ett ganska skönt tempo, nästan lite för snabbt tyckte jag då. Så att när man, det var slut lite för fort. Så man, jaha.
Mm. Ja, man kan också spela klart på typ en halvtimme om man är
snabbare.
Spel, gärna spelar IRL som sagt, får hålla på att säga liksom. På riktigt för att se hur det är. Jag tror jag kan uppskatta det mer då lite grann. Ungefär som vi spelade någon slags Tea Party-grej också någon gång.
Tiny Sword Tea Party.
Så, som också tycker sig var inte alls bra. Det är inte min typ av spel heller egentligen, men jag tror det skulle bli i alla fall bli snäppet bättre om man spelade live. Än...
Ja, det betyder bättre live. Vi köper till det. Mm. Men Keith, vad heter spelet nu då? Nidavellir heter det väl. Jag vet inte vem som har designat det.
Nej, men sånt kan man kolla upp om man är intresserad.
Det var Josef som valde det. Sen har vi kört mycket Root som sagt, men jag vet lite på att säga Cold World-vända. Det är han som har designat då Root. Och kört, och han har också uppe nu en Kickstarter, inte bara för jag ska prata mycket Kickstarter, jag har backat alldeles för många Kickstarters den här månaden. Det var tydligen, tyckte alla att april var månaden när vi skulle göra vår Kickstarter så. Men också han har ett spel som heter John Company som är ute på Kickstarter, eller jag tror de precis stängde Kickstarter, som är ett spel av Cold World som har en nyutgåva, ett spel som han redan gett ut, där man spelar som delägare till det brittiska ostindiska kompaniet och det som kallas då för John Company. Och då, där spelar man, varje spelare är sin en familj och man har sina små familjemedlemmar som man ska försöka liksom så här, få in på olika positioner i företaget så att man kan få ut så mycket pengar ut ur företaget in i sin egen familj som möjligt. Genom att kanske att ja, min familj äger en shipyard och då kan företaget köpa skepp av min shipyard så att jag får pengar från företaget in i min personliga ficka och så. Väldigt mycket förhandlingar och prat liksom för att alla spelare sitter på olika positioner. Man har någon som är ordförande i företaget, någon som är kanske director of trade som bestämmer vart vilka regioner pengarna ska gå till och någon som är director of shipping som bestämmer varifrån man köper in skepp. Så det blir mycket så här, man försöker förhandla och säga att man är lite kort man kan ge till varandra och man kan ge varandra pengar eller bara löften till och med. Att om du köper det här skeppet utav mig så ser jag till att jag anställer din son här. Så det är ingen som helst meritokrati utan det är nepotism hela vägen ner.
Men har du spelat den nyutgåvan nu då, eller?
Ja, för att de har ute det på... Man kan antingen ladda ner och få allting som man kan skriva ut i spelet själv. Eller de har Tabletop Simulator-filer som man kan köra det i Tabletop Simulator. Så man kan prova spelet i nästan precis som det är redan nu. Sen kommer de väl kanske testa och ändra lite grejer.
Men du äger första utgåvan, tror jag, sätter i hyllan. Men du har backat andra nu.
Jag har backat andra för det är...
Ja, då måste jag tycka
om. De har streamlinat spelet, gjort det mycket snyggare och så. Men det var nästan så är liksom så här som ett co-op-spel, men alla har sina egna intressen. Så här, visst, alla vill väl att företaget ska gå bra, men man vill samtidigt försöka få ut mer pengar än de andra ut ur företaget. Så.
Jag måste bara säga, jag har ju lyssnat på Tunga Bärsepodden, har ju precis pratat om det här spelet i 2 timmar. Och där var väl konsensus att spelmekaniskt var det en 3, men tematiskt var det en 8 eller 9 eller 10 eller någonting.
Ja, men det är intressant liksom hur själva...
Håller du med om det?
Jag skulle väl inte säga att spelmekaniskt är en 3, kanske 3 av 5, men inte 3 av 10.
Okej, ja, det var betydligt bättre.
för det är alla de här olika... typ som kugghjul, men det finns alla familjemedlemmar och alla spelare nästan som gruset som gör att det var någon som sa att om vi hade liksom alla hjälpt varandra så hade företaget kunnat gå skitbra. Men eftersom alla är ute i sina egna intressen så går företaget liksom så här, kanske precis med plus, eller i vårt fall så gick företaget under och
just det.
Det kan vara en vinststrategi också, att försöka se till att företaget tankar att man går i konkurs.
Ja, det där, alltså, den där typen av spel.
Ja, det är lite...
Och det är liksom, man får väl kanske liksom så här, gå in i spelet med en tanke att ja, jag kanske inte vinner eller inte bryr mig om jag vinner, men det är liksom så här, det är väldigt kul liksom längs med vägen.
Ja.
Jag kan hoppa över lite här till, jag har ju gått och fått en, upptäckt en ny kärlek här i brädspelsvärlden igår kväll. Beyond the Sun heter det, som är, det kom förra året. Det blev ganska väl omtalat och recensioner och sådär. Det egentligen borde jag inte gilla det här, för det är ett, om man, egentligen är det bara ett stort Excel-ark och så gör man handlingar i det där Excel-arket som leder till andra, som leder till effekter och så, ja, det är väldigt så, men det finns väldigt lite tema, men det är ett litet rymdtema på då, man ska liksom ut och utforska rymden beyond the sun. Och det, men mekaniskt är det otroligt roligt alltså, det är väldigt så här, du har en, jag vet att någon kallar det för worker placement, men det tycker jag är inkorrekt, för egentligen är det bara en action selection, så det funkar som så att om jag gör en viss handling på min tur, det finns ett antal olika platser ute på som jag kan välja mellan. Då kan jag inte göra samma handling sen igen. Nästa tur. Jag måste flytta min. Jag har bara en markör, men den måste jag flytta varje runda. Och om du blockar en plats så kan ju inte jag gå dit. Så att det blir också en intressant. Din markör. Jag ser vad du gör. Då kommer inte jag kunna göra det sen. Det finns ganska, i början finns det väldigt få handlingar. Det är egentligen ett stort tech tree skulle man kunna säga då. Ett stort utvecklingsträd. Och det påminner ganska mycket om ett spel som heter Tribe, som jag tyckte ganska bra om, som Rustan Håkansson gjorde för ett antal år sedan. Fast det här är då i rymden istället. Så det är så här, om jag ska utforska en, om jag ska lära, om jag ska researcha en level 2 technology, då måste jag först, det finns med träd, så måste jag först ha gjort de två ettorna som är leder till den tvåan och så vidare. Och när man utforskar dem så får man vissa nya specialförmågor och nya worker, nya platser, inte worker place, men de nya liksom aktiviteter. Platser, så att då kanske det finns en plats som bara jag kan gå till, så då kan jag göra en handling på ett bättre sätt än vad du kan, om inte du också researchar den teknologin då senare. För alla kan vara på samma teknologi, men den som gör det först får en bonus då. Och det här är ena delen av spelet. Andra delen av spelet är att du har en karta på rymden, eller en liksom bild på, med olika planeter, och där kan du flyga med dina små skepp och ta över och kolonisera och få ut resurser och mat från olika planeter. För du behöver mat för att bygga population, och du behöver eller ore då, för att bygga skepp. Och det är väldigt häftigt därför att du har på ditt bräde, och den här mekaniken är suverän, alltså du har som en staplar, men det är som tärningar, det är tärningar rent fysiskt, fast du slår dem aldrig, utan de bara funkar som markörer. Och så har de olika sidor. Så, och när du då, det här påminner väldigt mycket om en hel del andra spel, lite tapestry-känsla ibland, men sådär att om jag gör en produktionshandling som är att få population, så beroende på hur många städer jag har byggt, så får jag olika många tärningar omvandlas till population. Sen behöver jag population för att kunna utforska och så vidare. Och så vidare. Väldigt intressant spel. Det finns på BGA då.
Mm.
Det är något jag kommer att spela väldigt mycket mer, tror jag. Det finns väldigt mycket att utforska. Det är, det är olika varje gång du spelar. Där du lägger ut kort upp och ner. Som blir de här teknologierna som du upptäcker. Så att, men det är inte slumpmässigt, utan det är, du utgår från en ekonomisk teknologi. Och så går du till nästa nivå. Då kommer den också vara ekonomisk. Så du bygger som ett träd varje gång. Som...
Det låter intressant.
Mm. Jag tror alla här inne skulle tycka väldigt bra om det. Speciellt du, Andreas. Jag tror du skulle gilla det här väldigt mycket.
Mm.
Kul, jag får testa någon, tycker jag. Jag blir också lite lockad om man kollar på BGG här också. Lite bilder så ser det spännande ut.
Gick det under radarn eller? 2020 kom det.
Jag tror det släpptes till Essen i höstas. Så det är inte så gammalt.
Okej, då har jag kanske inte hunnit med.
Mm. Jag tror inte det finns i butiker i Sverige än. Och jag vet. Kanske. Jag är osäker på det. Har du spelat något kul, Andreas?
Jag har mest spelat spel med dottern. Agnes nu det senaste. Kan bränna av dem på samma gång nästan.
Gör det.
Jag har spelat My Little Scythe. Som är barnvarianten av vanliga Scythe. Har ni koll på det?
Man kastar pajer eller vad det är?
Ja, så att det ska gå ut på att man ska få troféer, och i originalspel ska man få 4, men vi har även expansionen Pie in the Sky, där det finns ett gemensamt luftskepp, då ska man få 5 troféer, och en trofé kan man få genom att vara vänlig, eller att vinna en pie fight, eller att leverera äpplen till slottet, eller ja, det finns lite olika saker, och det är som vanliga Scythe att du har ett visst antal handlingar på ditt bräde, och du kan inte göra samma sak som förra gången. Lite likt som du sa, om Beyond the Sun, så en handling är att gå. Då kan du flytta en av, då har du två stycken små figurer som du flyttar på en karta, och om du landar på ett ställe där det finns resurser så kan du sen spendera resurserna på nästa gång det är din tur till att baka pajer eller skaffa magiska kort eller någonting så.
Hur likt Scythe är det egentligen?
Ja, det är likt Scythe i att liksom hur aktiveringen är. Du har ju samma typ av bräde, fast sen i Scythe så gör du en överhandling och en underhandling. Ofta, det är om man skalar bort, så det är, du går så går du. Och hamnar du på en quest så får du kolla på ett kort och så får du se, göra, och det är lite häftigt, för liksom så här, finns alltid en god handling eller en god gärning, en ond gärning eller typ en jag vill inte ta ett beslut. Den svenska handlingen.
Det är kul att se hur barnen väljer då.
Ja, Agnes, hon är ju väldigt snäll tills, fast jag vet inte, tills hon har nått vänskapstrofén. För sen, ah, ut, sen kan man ju, man har nått den och har fått den trofén, behöver man inte vara vänlig längre.
Ja, just det.
Ja. Så hon har ju listat ut det här nu. Så, ja, men det tar ju fram. Det är ett väldigt stort spel. Jättestor spelyta på bordet. Och det är jättebra kvalitet. Alltså komponenterna är fantastiska.
Ja.
Så det var intressant att se hur det spelet ut, alltså om vi hade spelat en gång, se hur, om det finns något spel bakom det också. För det är väldigt annorlunda att spela med barn förstås.
Ja. Det är ju Stonemaier. Jag har faktiskt framför mig på tal om, det vill säga, det är bra content här för radio, eller radio, men ja. Jag har alltså metall, jag visar upp Red Rising metallkuber här. De är alltså tunga metallkuber. Hur bra, som heter Collector's Edition Red Rising som jag har dukat upp här.
Ja, också med Stonemaier.
Ja, trolig komponentkvalitet. Och, och inte minst foilkort, så att guldkort, även om ni ser det med foilade.
Ser ni också det, lyssnarna, eller?
Ja, ja, då ser jag.
Ja, nej, men så har vi spelat, Pandemic Hot Zone North America, vilket är snabbspel. Vi har inte någon Pandemic. Och hon, jag vet inte, hon är ju 6 år, men hon fattar verkligen det här nu med ett visst antal handlingar. Hon förstår liksom hur en tur fungerar och förstår liksom att samla kort och allting. Och det är lite komplicerat att man måste vara i samma stad, måste vara i en stad, man måste vara i rätt stad för att få byta ett kort. Det är det,
det där tycker jag är komplicerat.
Ja, men det är det mest komplicerade, och det tycker ju alla är krångligt. Så det är kul. Så vi börjar spela med kriskort, kastat på svenska utgåvan. Jag vet inte vad det heter på engelska.
Event på något sätt, eller?
Ja, så att man har ju sådana epidemikort, men så har man kriskort. Och så lägger man in, på normalt svårighetsgrad, lägger man in ett i varje epidemistack. Man delar upp hela leken i epidemistackar. Och det kan vara typ ett sånt kriskort kan vara att nu får du inte flyga tills nästa kriskort dras.
Okej, okay. Ja, ja, just det. Pågående så.
Ja, vissa är pågående och vissa är direkt påverkar. Och som vanligt kan det vara väldigt slumpaktigt om det påverkar er mycket eller lite.
För spelet är ganska snabbspelat. Jag har inte kört det här, men jag har ju sett det spelas. Det är väl väldigt, det är bara, ja, det är nog bara Nordamerika då, så är det.
Ja, det är Nordamerika, och det är bara tre stycken sjukdomar
liksom. Ja.
Ja. Och man har mindre hand, man har hand size 6, så ska man ha 4 kort för att bota. Det är allting är bara nedslimmat.
Ja, just det.
Ja. Man kan inte
spelet liksom,
man kan inte utrota någonting heller.
Nej, hur är spelet om vi, och bortsett från liksom barnperspektivet, men alltså som spel jämfört med vanliga Pandemic?
Nej, det är fullgott. Alltså, men jag skulle ju rekommendera det här spelet över vanliga Pandemic till folk som inte spelar, som inte är så vana spelare. Alltså om man typ så här jobbar in på spelbutik, och det här skulle ersätta Pandemic, tänker jag, för de som råder folk att köpa spel. Det här är mycket enklare att ta in.
Det är lite billigare också, mindre låda och så där.
Ja, jag såg nu att Europe kommer i år.
Jaha, okej. Okay. Ja, det blir en ny variant.
Ja. Ja. Antagligen andra
regler. Då släpper en ny variant Pandemic nästan varje år, va? Typ i en ny utgåva liksom, i någon form.
Ja, det känns nästan som det.
För att hålla varumärket i liv känns det.
Det är dumt att inte göra det. Det är ju enkla
pengar. Det, också. Det är ju bra pengar.
Bara mjölka.
Det är på ett positivt sätt.
Ja. Nej, men det är ett bra introspel. Jag vet inte om vi pratade om det förut, men det är ju ett bra introspel liksom, för folk som spelar spel. Det är ju bra första fix.
Och det sista spelet spelade Magnus, Mintworks, som jag backade på Kickstarter för något år sedan. Och sen så spelade bara en gång eller någonting. Sen så hamnade det i hyllan. Det är så litet så man ser det ju knappt inte. Det är ju en liten tablettask typ. Vad säger man på svenska?
Ja, jag vet inte, vad heter det på svenska då? Mints. Det heter väl mints på svenska också? Såna här halstabletter då, plåtlåda. Det tycker jag är charmigt.
Läckerol, fast det är kanske reklam, jag vet inte.
Fast det är plåtlåda, det är lite det som är charmen tycker jag, med de här mintspelen.
Det finns ju ja, det får plats i fickan, spelet. Och det är ett worker placement-spel. Där det är ett racing-spel då, Mats. Vi kan alltid förklara för Mats vad ett racing-spel är. Så att,
jag har inte fattat det.
Det är först till någonting.
Då är det ett racing-spel, ja.
Vad sa du?
Då är det ett racing-spel. Först till 30 poäng.
Ja, så det här är först till 7 poäng. Och om flera spelare når 7 poäng samma runda så är det den som har fått flest poäng och så visar tiebreakers. Bla, bla, bla. Men det är ett litet, jättelitet worker placement-spel. Så att i lådan så är det jättemånga, eller det är en hel del kort som är platsrutor man kan gå till, alltså worker placement. Och så finns det en del kort som är byggnader som man kan bygga, det är de som man får poäng i spelet. Och så är det jättemånga små vita och några röda, ska jag föreställa mintabletter då. Och jättesimpelt, det står liksom på varje kort, korten är jättesmå, så liksom, här måste man placera en arbetare eller en mintabett för att få någonting tillbaka. Och då är det som så här, först måste man liksom ställa sig på stället för att ta vad kallas det, blueprints, ritningar. Och sen så måste du gå en annan handling för att bygga det ut. Och sen så finns det olika färger, typ vissa kort är bygga motor så du får mer inkomst. Vissa kort är set collection, vissa kort är har galna effekter ungefär.
Det är mycket spel med tanke på storleken tycker jag. Jag har gett ganska lågt betyg för jag tycker väl att jag skulle hellre ägna tid åt något annat, men om man nu har någon anledning då, det är som med de här Tiny Epic-spelen, om du nu har väldigt liten väska eller byxor eller vad du har, så är det väl jättebra att det finns små spel. Sen tycker jag det finns bättre spel som är stora. Så att...
Ja, men här skulle man kanske spela på tåg, tänker jag.
Ja, ja precis, i sådana situationer. Ja. Jag har även spelat Mint Delivery, som är, det tyckte jag var bättre, för du åker runt med lite lastbil och...
Har jag inte spelat det än?
Pick up and deliver bara.
Jag är lite sugen på det. Men, ja, men Agnes tyckte det var kul. Spelade vem med Emily också på tre då. Och då är det lite annorlunda. Då ändras platserna lite grann. Lite, ser inte likadant ut. Så, jag vet inte. Då var det lite tävling också. Då var jag tvungen att vinna då. Så,
har Agnes spelat Wingspan också? Eller är det bara att du har det på din lista?
Sista femma. Nej, Agnes är alltid med när vi spelar Wingspan. Mm. Men det är lite för komplicerat för henne tror jag.
Kommer det någonstans i spelet nu eller sitter du bara och lyssnar på hur fåglarna låter med den appen?
Ja, just det. Songbirds, vad heter appen. Ja, nej, men vi har pratat mycket om Wingspan här, men det går fortfarande fort att spela. Det är kaffekoppspelet för oss. Ja. Det jobbigaste i det spelet är setup.
Ja,
man ska blanda, ja. Man ska blanda alla fåglar, fågelkort. Det är väl det. Den det sista expansionen är väldigt bra.
Kortblandare som man har på pokerbord.
Ja, en sån där maskin. Va?
Ja. Fast då får du sliva av dem, tror jag.
Ja,
det skulle ju bli enklare, tror jag, när det är så mycket kort.
Det är ju en sak liksom, om du spelar poker och så går ett kort sönder, då tar man ju en ny lek. Det är lite jobbigare, typ ett brädspel.
Ja, men samtidigt, hur mycket pengar lägger man på sleeves i ett spel som Wingspan? Spelet måste ju kosta mindre än sleeves till slut. Liksom.
Jag menar så, ja.
Och samtidigt så är de ju ändå, de har ju den här, vet du det, canvas-beläggningen på, så de slits ju väldigt lite liksom. Även om man spelar mycket så som ni gör, så tror jag fortfarande det ska mycket till att man sliter ut. Alltså. Ja, helt annan diskussion. Men,
ja. Kanske ändrat åsikt om slips lite grann, kanske. Jag orkar inte. Jag vet inte. Jag har inte slivat mina senaste spel.
Nej. Jag har också liksom haft en liten där, gått tillbaka på att inte sliva allting nu längre.
Mm. Jag upptäcker ju nya slip, så nu är jag ju...
Game Genics,
vet du, det är ju nya Fantasy Flight, så helt perfekta, bredd, allting, matta, blinget, blänk, underbara slips.
Jag visar Josef saker i kameran.
Hoppas ni tittar och hänger med här, för det här är bra kvalitet.
Ja, men det är...
Så jag tittar också, eller hur?
Särskilt vissa spel som liksom folk köper, som du säger Mats, du köper slips som kostar mer än det. Det är så här små kortspel som man liksom säger, jag skulle nog aldrig sliva dem, då är det bara billigare ibland att bara köpa ett nytt spel.
Men jag gillar känslan, jag gillar när man blandar så här, det ska vara slivat.
Ja, men jag tänkte på det när jag köpte Legendary spelet här, Marvel då. Och det är ju typ 600 kort eller någonting. Ska man köpa sleeves till det, så är det ju dyrare än man köpte spel för, då känns det helt vansinnigt.
Jag har ju råd med Matt.
Jo, jag har råd, det är inte det, men alltså, det är bara mer att det känns så fel.
Ja.
Och
en deckbilder utan sleeves är ju som
kaffe utan mjölk. Utan
påse.
Ja, jag har inte slivat mitt Dominion.
Nej, men det där är, de är ju så slitna dina kort också. Då ser du anledningen till att sliva.
De är riktigt slitna. Ja. Josef, har du fått spela Red Rising nu eller?
Ja, precis. Jag har spelat Red Rising. Så jag har det framför mig på bordet. Jag har spelat en gång och det är första gången man spelar det. Och jag har spelat tvåhandat då. Så jag spelar ju för Drak också. Och det är ju mycket alltså. Det är väldigt mycket att hålla. Alltså, det känns som att man behöver spela. Det är sådana här spel. Det liknar ju lite nästan typ. Inte i spelsätt, men i tankesätt liknar det lite för mig. Typ Keyforge eller... Alltså ett spel där du behöver lära dig lite vad korten gör för att spelet ska börja bli njutningsfullt. I början, första gången jag spelade igår satt jag mest och bara läste och bara vänta nu, det kortet gör det, om jag gör det ihop så kommer det så. Men när man väl börjar komma in i det då, tror jag, och man börjar veta att så här, ja, nu kom det upp, som, det passar ju bra ihop med det här jag håller på med, då kommer det flyta på väldigt bra, det kommer vara jätteroligt. Jag älskar ju den här, det är ju den här gångmekaniken som man kallar det. Alltså det är så här, du spelar ett kort på din tur. Och då händer någonting. Du aktiverar det. Och det händer oavsett var du lägger det. Sen tar du upp ett annat kort från brädet. Och beroende på var du tar det ifrån. Så får du en viss handling. Plus och effekt då.
Officiellt gångmekanik.
Ja, men jag gillar den här alltså, känslan av. Eller...
Måste heta någonting.
Ja, men Raiders of North Sea hade ju också det med worker placement. Att du placerar ut någonting. Det händer någonting. Du tar upp någonting. Det händer någonting. Så du gör två saker på din tur. Så du slutar med samma antal i handen. Sen ska jag säga att det finns en väldigt häftig sak i Red Rising med alla kort. Jag vet inte om alla är unika, det är osäkert vad. Men alla har liksom en effekt. Alla ger poäng i slutet av spelet. Men de ger poäng för helt olika saker. Så till skillnad då från typ Nida Velir där vi pratar om att ja, men det är set collection och det är väldigt likt. Här är det totalt olika. Så du kan ha ett grönt kort som säger att ja, men det trivs bra ihop med blåa kort. Och då är det även så smart design så att då är det en liten blå, nu ser inte det här, men en liten blå banner på.
Ser ni lyssnare? Ja,
ser ni lyssnare? Och då vet man att... Nej, men lyssnarna får gå och titta på YouTube sen när det kommer just. Då vet man sen att ja, men det här kortet får mer poäng i slutet av spelet beroende på antal blåa kort du har. Problemet är att de blåa korten, de kanske ger poäng för någonting annat, inte för de gröna. Så det gäller ju att hitta den här synergin mellan... För i slutet av spelet så vill du ha max 7 kort på handen och du vill ha så mycket poäng som möjligt från dem. Så i slutet av spelet så vill du vill sluta med liksom en perfekt hand. Du byter kort hela tiden, fram och tillbaka, försöker hitta liksom rätt kort.
Oj då, okej, är det spelet går ut på egentligen?
Det är det spelet går ut på, det handlar om att och du kan ha fler än 7 kort i slutet, men då får du minus 10 poäng för varje kort du har mer än 7. Så du kan behöva liksom planera så att du inte får för många också, för ibland kanske du spelar ett kort som säger att du får dra 2, då har du plötsligt ett mer du börjar med. Och så hamnar du i sista då för många kort, då får du minuspoäng.
Spännande.
Mm. Jätteintressant, sen så är det ju då 3 olika tracks, eller man ska säga, det finns liksom en track med
Tracks.
Du har små skepp som du tar dig upp på en track med. Och sen finns det en track där du lägger ut dina kuber. Och ska du, där är det area control eller majority. Så vet jag som har flest där ute och får mest poäng. Och sen finns det små så här, diamanter man samlar på. Och precis som i många Stormire-spel så är det så här så att spelet har ingen bestämd sluttid. Utan spelet slutar när, då är det så här 7 som är siffran. Så när någon har nått så här 7 på space track. När någon har lagt ut 7 kuber eller när någon har 7. Vad de nu kallas, de här diamanterna. Helium kallas de. Då, och när, då en spelare
helium.
Tre eller... ja, det här är helium. Jag vet inte varför, men de här små röda. Ja. Så det blir en sån typ av... Ja, men som i Sight och som i många av hans spel. Att Euphoria, så här, så att det finns inget bestämt så här, antal rundor. Utan spelarna påverkar när spelet tar slut. Så ser du att det börjar ta slut, då gäller det ju att du har en bra hand vid det tillfället.
Men är det här ett spel som han själv har designat?
Han har gjort det tillsammans med Alexander Smith, som jag inte känner till.
Jamie Stegmaier menar jag då.
Ja, Jamie Stegmaier tillsammans med Smith. Och det är ju tydligen, det här bygger ju på Red Rising-böcken och så vidare som vi pratade om innan. Det är ju tydligen Stegmaiers favorit, liksom, böcker och så vidare serier. Så han, det här, han står i regelboken att det här är hans älsklings-IP som han har velat göra i många, många år, och så han äntligen fått till det.
Det klickade precis för mig att det var de böckerna jag läste, älskar dem.
Jaha,
så där, det är inte triggat för mig, för bara, det är bara första boken som heter Red Rising.
Okay.
Och det är de är fantastiska.
Då borde du gilla spelet, för det är väldigt tematiskt också, alla de är där. Du har ju typ då, du kanske känner igen då, här har vi liksom Lysander, och han tillhör liksom Gold-klassen.
Han vet ju om det.
Och så är det, ja.
Fantastiskt. Men Brisse skrev ju, han svarade ju efter våran förra vårt förra släpp att han svarade på, vi pratade lite om Red Rising, om det var, man behöver kunna storyn eller någonting, men då vi kan, Keith kan ju detta. Ja, det är skitbra, då ska vi spela det. Med, det
kan jag förklara alla karaktärer, vad de är och vad de gör.
Ja, ja, men då har vi det, då vägen in på temat.
Mm. Nu har vi ett toppspel på spel vi ska spela när vi träffas igen.
Ja, men absolut, det här tror jag vi tror alla skulle gilla det här. Så att det är absolut något som jag tror att vi ska försöka få till när det går. Mm.
Mm. Grymt.
Ja, ja, vi har ju spelat lite fler spel. Vi spelar ju Nidavellir. Jag kan inte uttala det. Keith, uttala det åt mig.
Nidavellir.
Bra, du får uttala.
Det är väl ett svenskt ord. Det kommer väl från de här
det betyder inte att jag kan uttala. Du har för högt stort förtroende för mig. Men vi spelar även två spel till som vi har pratat om tidigare. Vi spelade först Q-Birds. Vad tyckte du om det, Keith?
Ja, Q-Birds, eller som jag kallar det, det är väl bara lägga ut en fågel, eller?
Just det.
Ja, det var jättekul. Det är Q-Birds, det är man har en rad med fåglar, så ska man försöka lägga ut någon som matchar, så får man ta alla fåglar emellan som matchar den som man la ut. Jag gillar det som ni höll på med mycket, som jag aldrig lyckades få till det, att om man har en tom hand så kan man välja att, liksom så här, att alla andra slänger sin hand och alla drar åtta nya kort.
Det är det bästa hela spelet.
Som man såg någon som satt och så här, samlade på massa bra kort som de vill ha, kunde man bara så här, tvinga allihopa och slänga allting.
Jag kommer ju verkligen tvär sista första gången i spelet. Men nu har jag ju gått och tänkt på det här spelet varje dag.
Jag har tränat på det varje dag.
Så nu visade jag de andra hur man spelar. Jag vann två gånger på raken. Mycket nöjd. Ja, det var Q-Birds. Men vad tyckte du? Sen spelade vi det här fantastiska co-op-spelet. Bandido.
Ja.
Vad tycker du om det då?
Väldigt snabbt, som du sa, nästan barnspel kan man säga. Eller inte så här. Det var taskigt.
Jag tror det är ett barnspel. Alltså, ja. Det är hur svårt det är.
Man försöker lägga ut och stoppa den här banditen, de här tunnlarna. Vi försöker göra så att det blir så få utgångar i tunnlar som möjligt, men jag tror vi gjorde så att det bara blev fler och fler. Som du sa, det är nog bättre att spela det om man spelar med med samarbetspartner, så inte motståndare.
Ja, det svåra i spelet är att man har ju några kort på hand och man får inte prata om vilka kort man har. Och så ska man stänga gånger. Och det är, jag vet inte hur många man alltid säger, nu har jag perfekta kortet där, så kommer spelaren innan eller två innan och bara...
Ligger något annat dåligt där istället.
Ja, det är väldigt sällan som... Det är oftast suck och stön efter att någon gör någonting. Mm. Det är väldigt sällan, men det är en applåd.
Det är så deprimerande spel därför att vi kommer så nära och nu är vi nere.
Vi har väldigt nära ändå.
Nu är vi nära. Och sen, boom, så smäller det till. Så är vi på åtta gånger igen och så känns det helt hopplöst.
Men vi var ju väldigt nära.
Ja, i slutet.
Otroligt nära. Ja. Det var Bandido. Det är säkert... Tror du att det ska funka på ett bord?
Ja, det tror jag.
Ja, absolut.
Ja, man får se till ett stort bord, för det kan ju dra, liksom, så här, dra iväg åt.
Ja, man får bara mitten. Liksom,
åt man, får så här, man får en duk på så man kan dra duken.
Ja, precis. Så man återcentrerar det.
Mm. Ja, vi har även spelat ett till spel ihop, i alla fall jag, Mats och Josef. Vi pratade om det förra podden. Vi fick med Josef nu på att spela Clans of Caledonia. Och jag tycker att spelet är jättebra. Och Mats, vad tycker du?
Jag håller med, jag tycker det också. Ett spel man har spelat för lite, känner jag, men när man börjar spela nu så blir det bara bättre och bättre. Så det är ett spel som ska ligga på bordet ofta, faktiskt.
Mm. Josef, vad tycker du?
Ja, men jag tycker jättemycket om det här spelet IRL.
Ja,
shit!
Oj, vad det var jobbigt att spela det online för dig.
Jag sa så här efter vi hade spelat att jag vill nästan hellre inte spela det alls på BGA, för att det blir som att jag blir bara ledsen, för då minns jag hur roligt och bra det är IRL, och så ska man sitta där istället med dem. Jag älskar ju BGA i många avseenden, men jag tycker det är någonting med det, är vissa spel som inte funkar. Jag har prövat att spela Teotihuacan och Terra Mystica, Solkin, det är ju spel som jag tycker väldigt mycket om, men jag kan inte spela dem på BGA. Jag får inte den här översikten och känslan som jag vill ha, och spelen blir inte bra liksom. Det blir inte... Jag vet inte vad det är riktigt. Jag menar, alltså Kingdom Builder kan ju, det spelar ju sönder. Jag har spelat liksom 300 matcher på BGA. Men det är ju en annan sak liksom. Det är på något sätt så simpelt. Jag vet inte. Det är någonting med när det var massa resurser och saker och så händer.
Du har inget eget spelarbärare. Jag tror det där som jag i alla fall känner att när man har egen information på någonting. Jag tycker också så här, typ, även som man spelar Marco Polo eller Voyages och Marco Polo och de spelar. De funkar också ganska bra på spel, tycker jag. För där har man ingen eget bräde. Liksom.
Nej, precis.
Så har man ett eget bräde. Du har någonting som du ska hålla koll på. Det är mycket svårare att få den översikten. Liksom.
Ja, det är även problem med det. Rent implementationen var jobbigt. Därför att jag satt och liksom var tvungen att zooma i liksom webbläsaren för att se ordentligt saker. Det tycker jag är dåligt. Som vi spelar Bandido nu, då kan man ju zooma i själva spelet. Att liksom det finns en zoomfunktion. Så jag tycker implementationen är väl så där. Och det var även vid något tillfälle liksom när den lät. Alltså jag gjorde någonting som... Så när saker händer som aldrig skulle hänt på riktigt. För på riktigt hade jag inte råkat ta fel kort. Alltså det finns liksom ingen chans. Här kändes det som att så här... Oj då, jag klickade på fel ställe och jag kan inte gå tillbaka. Jag vet inte. Jag störde mig en del. Och jag tycker att det förstör lite... Det sänker liksom spelglädjen för mig också. Då spelar jag hellre lättsammare spel på BGA. Och sen när vi väl kan ses igen, då spelar jag gärna de här liksom tyngre.
Ja, men vi kanske är lite olika. Jag för mig funkar ändå att spela. Men jag spelar nog hellre 5 snabbspelade spel.
Jag spelar hellre Q-Birds liksom eller något som man bara, så här, det är lättsamt. Och sen...
Men det var kul att bryta av i alla fall. Och kul att gå tillbaka till det. Ja.
Det finns ett spel som jag gillar som är lite mer den stilen. Det är ju Russian Railroads. Det funkar ju bättre på BGA tycker jag än fysiskt. Därför att du ser alla tracks och allting väldigt tydligt. Så det...
Och så slipper du räkna hela tiden på alla poäng. Ja. Man får så himla mycket poäng i det spelet och det bara summeras åt dig. Det är ganska skönt.
Och lite som det är Beyond the Sun också som jag tror är betydligt svårare att få överblick över om man sitter vid ett bord. För det är så mycket som händer liksom, på de här korten. Mycket text och mycket symboler. På BGA kan du bara hålla musen över och så visar den så här. Ja, det här händer här. Ja, vad skönt. Då vet jag det. Jag behöver inte luta mig över brädet liksom.
Det... Keith, jag vet att jag har spelat Clans of Caledonia med dig.
Spelade några gånger när det precis hade kommit ut.
Vad
är det? Det är trevligt att säga Eurospel. Det är lite svårt ändå för när det är liksom så här. Bygga bondgårdar och sådana spel.
Det är det Andreas älskar.
Det temat fastnar aldrig liksom lika bra för mig som för Andreas. Men jag kommer ihåg att jag har inte spelat det på ett bra tag. Men jag gillade det hur varorna gick upp i pris när man köpte dem och när man sålde dem så gick de ner i pris. Och man alla hade så här gemensam som prislista. Så sålde jag mjölk så gick det ner i pris för nu är det mer som säljer mjölk. Som jag köper mjölk så är det mindre mer efterfrågan på mjölk och det finns färre mjölk kvar då att köpa då går upp i pris.
Marknaden är min minst favoritdel av. Jag kan tänka mig att jag förstår att du gillar det. Du gillar ju så här lite med marknaden.
Jag tycker den är jättebra också.
Jag håller med.
Men det är udda att man kan tycka att nu är vi tre som håller med att det är udda som har
den är jag gillar ju Terramystica liksom och Gaia där det liksom är
du gillar de andra bitarna mer.
Men jag tänkte också att vi skulle ta upp lite, för Keith nämnde här innan lite sådär, som ämne då man kan prata om, hur får man tag i spelkompisar och hur bildar spelgäng och sådana saker. Har vi något att lägga in där?
Jag vet. Man kommer på ett brädspel som är inne.
Precis, som gör som
Spel i Väst anordnar.
Gå på ett spelevent, ja.
Om man nu bor här, det är dumt att man bor uppe i Norrland kanske.
Ja, men jag menar såhär, vi tänker eller liksom post-pandemic nu då, liksom, hur hittar man folk att spela med då när man kommer ut och plötsligt ska liksom se vårsolen eller sommarsolen kanske blir och prata med människor igen?
Det finns väl en del Facebookgrupper idag eller något som är där man kan skjuta ut en fråga beroende på vart man bor någonstans och sen så får man se om det är någon som svarar i den gruppen eller om man kan få någon annan som tipsar om någonting kanske så här. Det är väl bra.
Det finns ju sådana här, jag tänker att precis som är meningen att det finns sådana här hubbar liksom runt om i Sverige när man har. Det finns liksom brädspelscaféer, det finns sådana här offentliga platser och där kan man lära känna folk som man sen kanske då börjar gå hem till eller liksom bjuder hem. I Stockholm finns ju flera av de här, liksom Dragons Lair kör och...
Eller hade förut i alla fall hade vi på tisdagskvällar och det är som jag reser med jobbet så passar det bra, då kunde man vara där uppe på en tisdagskväll så kunde man gå ut och spela.
Ja.
Så det finns ju sådana saker man kan kolla upp också med sin... brädspelsbutik, om det finns någon lokal på orten så kanske de har sådana spelkvällar. Även här i Trollhättan på Alara fanns det också det på tisdagar.
Ja.
Så att det går ju att hitta sånt tror jag om man, om man kollar runt lite.
Vad har du för tankar, Keith, då? Hur man...
Jag gjorde ju så, jag dök upp på ett brädspelsevent, kände ingen som helst där alls. Och sen så en vecka senare så bjöd Andreas in mig till sin spelgrupp, eller vad man ska säga. Eller till sin spelkväll på torsdagen där. Så.
Ja, du gjorde bra ifrån dig på sen.
Ja, det gäller att liksom, göra gott intryck.
Kan ju vara liksom, men... att vi hade ont av spelare just då.
Man tar vad man får. Nej, men gå på sådana där, som Mats sa, sådana försök hitta events eller brädspelskvällar och dyka upp. Det är lite scary liksom, så här, man inte känner någon. Men man kan ju, det är fördel med brädspelet. Man behöver inte känna någon för att spela ett brädspel med någon. Man kan bara fokusera på själva spelet.
Mm. Och sen när konventet kommer då, jag tänker nästa år då, hoppas jag, då har vi både Gotcon och Lincoln egentligen som de stora. Och sen Stockholm Tabletop Expo också då i Stockholm. Så att, jag menar, även om man inte känner någon, du kan ju gå på Lincoln. Det finns öppen spelyta. Man hittar någon att spela med för att köta. Och på den vägen liksom, kanske man då får knyta kontakter. Så att brädspelsvärlden är väldigt öppen på det sättet, kan jag tycka. Att liksom det här finns mycket möjligheter. Det är svårare i kanske vissa nischade, ska man säga. Jag har en bild av att det är svårare i alla fall att ta sig in om du ska in vissa andra typer av hobbies än vad det är i vår hobby.
Men både jag och du, Josef, vi hittar väl snarare våra spelgrupper inte via konvent. Snarare, liksom jag skrev ju sånt panik.
Ja, vi hittar ju varandra via Facebook. Men, ja.
Ja, men jag gjorde ju så när jag började liksom spela brädspel, så gjorde jag något inlägg i Conadargo recensera gruppen tror jag. Mm. Finns det verkligen inte någon människa som spelar brädspel i området Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla med omnejd liksom. Jag vill ju att åka en bit för att spela ett spel liksom.
Mm. Och då, ja, men det är ju min ena spelgrupp. Jag menar, jag har ju haft i princip tre spelgrupper kan man säga, och en av dem var ju liksom gamla kompisar och folk man kände från andra håll, och sen med dig givetvis och gänget, och sen då med Alara som också var en sån hubb liksom, att man går till Alara Games. Och så sen är det speciellt för mig som jag har arrangerat grejer själv då, och det har ju du också gjort med det här, när man arrangerar liksom saker, om man inte är en arrangör, man bara liksom vill träffa folk, så är det kanske ett annat läge då. Det blir kanske lättare på ett sätt, för alla känner till den, de vet vem man är, för det är ju han som arrangerar liksom.
Jo, men man ska inte glömma av att vi har ju en del större olika typer av forum för brädspel, framförallt på Facebook, där man kan söka sig till. Till exempel så finns det en Facebookgrupp för folk i Göteborg med omnejd, och där är jag med till exempel. Och där är det ju folk så titt som tätt, även i dessa tider, som försöker hitta någon att spela med. Och det är ju förstås ännu mer under normala tider, så att... Även online går det. Man måste våga, tror jag.
Ja. Sen ska jag säga nu då, medan vi väntar på att det ska bli normala tider, så kan man ju, finns det ju då även då Board Game Arena-grupper, så till exempel Brädspelsforum, som är en grupp på Facebook då. De har även liksom en grupp på Board Game Arena, så du kan hitta folk att spela med där, och de har lite turneringar och saker. Och, så att det går ju att hitta online-brädspelsvänner också på det sättet, och då kanske man sen träffas liksom, när man kan, och så...
Jag tror att det gäller också att ha ett öppet sinne. Du kommer inte få spela ditt... Alltså, man kommer få spela de spel... Om du kommer till några andra, så kommer du få spela ett spel som dukas upp.
Ja, men så är det.
Kommer ta ett tag innan du har någonting att säga till om, förmodligen. Eller Keith, jag vet inte. Du kanske så bestämde från början hur du gör.
Nej. Ja, man får ju vänta så här. Man kanske väntar så här några veckor innan man liksom så här... Kanske föreslår liksom så här. Man kan inte spela det här kanske. Det är så bra ut.
Det är väl ingen lycka rent allmänt i sociala sammanhang att komma in, och nu ska vi göra på liksom.
Inbjuden första gången, bara, ja, nu ska vi spela Twilight Imperium allihopa.
Jag tycker det är lite, för jag har ju varit väldigt mycket sån i vår spel, jag kommer, så jag vill hela tiden, det här vill jag spela. Sen tycker jag det är ganska skönt, jag har ju ett litet inget spelgrupp, eller det är det väl, men med gammel Matt som jag kallar honom och hans gamla kollegor, och när jag har varit med dem och spelat, då är det mer så att jag blir inbjuden, kommer dit, jag har ingen aning om vi ska spela, och det bara dukas upp något, så nu ska vi köra det här, kul. Så jag tycker det är lite skönt också, för då jag vet ju att vi har ungefär samma spelsmak, det är mycket Stefan Feld och
Food Chain Magnet står bordet.
Ja, nej, det kommer väl inte att hända. Så, men ändå just den här, jag tycker det kan finnas en viss charm med det också, och när jag lärde känna dig, Andreas, jag hade ingen koll, så till början spelade vi ju mycket. Det var lite roligt där att upptäcka. Det var väl där liksom den här Cult of the New grundades hos mig. Därför att varje gång jag var hos dig spelade vi något nytt. Liksom.
Det är kul att testa nya saker.
Ja.
Många tycker. Jag ska nog ge lite tips då. Det kommer komma ett digitalt event. Det är inte helt 100% spikat, men väldigt många procent spikat att det kommer vara i slutet av maj månad så kommer Spel i Västern då ett digitalt brädspelsmania igen. Ja. Så vi håller väl utkik för det. Preliminärt datum är 29 maj, men det kan ju alltid ändras.
Är det då jag ska hålla i Werewolf?
Det hade varit fantastiskt om du gjorde det igen. Det var en väldigt lyckat inslag när vi hade det i
jag blir tillfrågad
januari.
Ja. Mm. Ja, det gör jag gärna. Och jag kör gärna BGA med folk också. Jag lär gärna ut liksom då, lite Zelda, Prince of Arnak och Beyond the Sun och lite allt möjligt.
Ja. Ja, vi lärde oss mycket på det eventet, det vi hade i vintras, och hoppas vi kan göra det.
Ja, mig ja. Ja, men det förstår jag.
Ja, du var jätteduktig. Men oj vad vi ska spela Werewolf.
Ja. Ja, gubbar, det var kul att köta. Jag tror vi börjar närma oss avrundning här. Vi ska väl tacka Kit framför allt.
Tack för att du var med. Jättekul.
Mm. Jag ska väl en klapp på axeln. Vi har klart 20 avsnitt, det är inte dumt.
Ja, får jag se om det blir några fler avsnitt. Vi ska ju ha ett samtal efter var tionde avsnitt.
Ja, just det. Jag glömde på.
Ingen idé.
Fast ni har redan lovat content för avsnitt 21, så jag vet inte hur det ska gå riktigt.
Det känns väl passande att jag var med i sista avsnittet och så bara stängde vi ner efteråt. Liksom det var,
kanske byter ut någon.
Förstörde hela allt.
21 blir av och som sagt så ska vi då, vad ska vi, är det fem vi ska köra? Topp fem spel vi vill spela ihop när vi ses.
Jag vet inte. Ni har kokat ihop någonting i andra fall. Jag får bara hänga med.
Men jag tycker att det kunde vara en kul grej i alla fall att få en liten sån.
Det låter bra. Ja,
det var ju Mats idé det här tycker jag. Ja, det låter bra. Måste vi uppmuntra Mats när han kommer med förslag.
Ja.
Ja, gör det snälla.
Ja. Men då ses vi här om två veckor igen.
Det gör vi.
Ha det bra så länge.
Tack allihopa.
Hej.
Hej.
Stort tack för att du lyssnar på oss i Snacka brädspel. En podcast av Andreas Isberg, Josef Sandholm och Mats Jengard. Musiken du hör i bakgrunden är det Malin Isberg och Sofia Svärd som skapat. Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för en vän eller två. Och slutligen, vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Facebook. Hej då!